Vi ska nu läsa ordet tillsammans. Och passande nog läser vi faktiskt från Filipperbrevet kapitel 4. Så hämta din bibel och häng med. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyke att vara eniga i Herren. Ja, även dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni, Filipper, vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade sådana gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riktig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evigheters evighet. Amen. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar till er. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.
Tack så mycket för läsningen av dagens text. Vi har kommit nu till den sista söndagen i vår gudstjänstserie från Filipperbrevet. Och idag är vi då framme vid kapitel 4 som ni precis har hört. Vi har ju läst hela kapitlet i varje gudstjänst, förutom då i familjegudstjänsten som ju kom mitt i serien. Och det gör vi för att vi tror att, vi tror att Guds ord ska vara i centrum i våra liv och även i vår gudstjänst, i vårt gudstjänstliv. Och vi tror också att Guds ord kan tala till oss på ett sätt som är större än det som vi människor kan säga. Kanske mina tankar, mina idéer om vad jag vill säga. Och därför läser vi hela kapitlet. Och jag tycker det är en god ordning vi har. Var med gärna och be tillsammans med mig nu innan vi drar igång med predikan. Herre, tack för att vi får nu fokusera på ditt ord, Herre. Vi har läst ditt ord, vi har hört det läsas. Och vi har bett att du ska tala till oss, Herre. Det som du vill säga just nu. Var en av oss som sitter och lyssnar. Att du ska säga någonting till oss, var och en. Om det är någonting som jag säger, någon idé som jag har fått, så låt det vara så, Herre. Men om du vill tala bara genom ditt eget ord, så gör det, Gud. Tack för att vi får komma till dig, lyssna in vad du vill säga till oss. Och jag ber verkligen att du ska välsigna den här stunden. Led oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. I den här gudstjänsten så vill jag lyfta egentligen tre saker från det här fjärde kapitlet. Så man kan säga att det blir tre punkter. Den första är stå fast. Kapitlet vi nyss läste börjar med orden i vers 1, alltså stå därför fasta. Vi ska stå fasta, och ordet därför pekar ju tillbaka på det som han skrivit om tidigare. Och då behöver vi gå tillbaka till kapitel 3 för att veta vad han pekar på. Och när man bestämt verserna 20-21. Där står det så här: men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Alltså står vi fasta. Inte i oss själva, i vår egen kraft är vi trygga och fasta. Utan för att vi har ett hopp. Vi har ett medborgarskap i himlen. Vi har, en dag ska vi lämna allting bakom oss. När vi får komma dit tillsammans med Jesus och lämna allt det bräckliga. Lämna allt det livet här har gjort mot oss. Och därför står vi fasta i någonting som är större än oss själva. Jag är så enormt glad att mitt liv inte bygger bara på mitt eget, på mig själv, på min egen förträfflighet. Utan på någonting större. På Jesus Kristus, det han har gjort för mig och vill göra för mig. Jag får leva mitt liv tillsammans med honom. Det finns många i världen som lever för sin egen förträfflighet. För att visa världen hur duktiga de är. Och vissa av dem är duktiga på saker. Stjärnor inom idrott och andra olika saker. Skådespelare, musiker och så vidare. Har man inte mött Jesus så är det kanske naturligt att man någonstans söker sig fram med det man själv har. Att man vill visa vad man själv kan. Men jag tror att många av de här människorna som vi tror är lyckade, som vi tror har allting, brottas också de med skräp på insidan. Många av dem lider av alkoholproblem eller drogmissbruk eller att man har psykisk ohälsa eller andra saker. Och jag tror att det är någonstans det här att man lever för att få applåder, man lever för att få lovprisande ord, man lever för det. Och när man inte kan få det, när de tystnar applåderna, när de lovprisande orden inte kommer i samma utsträckning som de kanske har gjort, så blir det svårt att hantera hur livet då är. Stå istället fast i någonting som är större än dig själv. I någonting som håller fast i alla tider. Vi är inte ensamma, sa Mologeta Aregai förra söndagen när han predikade i gudstjänsten. Han gjorde det så bra. Om du missade den gudstjänsten så gå tillbaka till den på vår Facebook-sida. Där finns den. Du kan också gå in på vår hemsida eller på podcast där du liksom brukar hitta dina podcasts. Pingstkyrkan Katrineholm slår du in. Så kan du hitta våra predikningar där. Lyssna gärna på den från förra söndagen. Mologeta pratade om att vi har ett mål som är liksom större. Vi ska fortsätta mot det målet, hoppet om evigheten. Och jag tänker att den här söndagen hänger ihop med det. Vi står fasta där för att vi har det här hoppet i evigheten. Vi är trygga och stadiga, inte för att vi själva är duktiga, utan för att vi har någonting som är större än Gud som har gett oss allt. Och som kommer att ge oss så mycket mer när vi en dag kliver in i härligheten tillsammans med honom. Gud har gett oss livet. Med all dess skönhet som vi har runt omkring oss, i oss själva och i de människor vi möter. Men också i all dess brist som både världen och vi har drabbats av. Vi är också en Gud som har gett oss vägen till det eviga livet. Där det inte längre finns någon brist utan bara skönhet. Det är brist på brist i det eviga livet i himlen. Och det är ett hopp vi kan hålla fast vid. Jag tror att många nu upplever den här tiden som vi befinner oss i som ett slags lidande. Det här är ju inte trevligt. De som blir sjuka av det här viruset. Men också det som drabbar oss alla, att vi behöver hålla oss borta från varandra. Det går kanske inte att dra raka paralleller till det lidande som Paulus utsattes för. Att han förföljdes för att han predikade. Och att han sattes i någon slags husarrest eller fängelse eller vad vi inte riktigt exakt vet. Men han var i fångenskap när han skrev det här brevet. Och han skriver också i Romarbrevet 5. Ett annat brev han har skrivit i Nya Testamentet. Där han precis har skrivit om hoppet om Guds härlighet så skriver han så här. Men inte bara det lever vi för. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Alltså kan vi mitt i det lidande som vi befinner oss i nu, eller ett annat lidande som vi kanske drabbas av, vi kan lära oss tålamod och fasthet som ger oss hopp. Ett hopp som inte sviker oss. Guds kärlek till oss som för oss hem till honom. Vi är inte ensamma, som Mologeta pratar om. Guds ande är med oss, hos oss och i oss. Stå fasta i det som är större än dig själv. Den andra saken är det som fastheten kanske kan föra in i. Att livets olika omständigheter som vi utsätts för, som vi lever i, kan ändå vara, eller i det så kan vi ändå vara i trygghet, i fasthet. Vi läser igen från vers 10-14, i kapitel 4 i Filipperbrevet alltså. Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen, att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Någonstans kan vi lära oss att leva tryggt i tron på Gud i livets alla omständigheter. Vi klipper ofta ut de berömda orden från vers 13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och så tänker vi att vi kan göra allt. Med Guds kraft så kan jag göra precis vad som helst. Och jag säger inte att det är fel. Men jag tror att när Paulus skriver de här verserna så är det inte riktigt det han menar. Utan det han syftar på är att genom de här olika omständigheterna som vi hamnar i så kan jag ändå leva i tro på Gud. I omsorg, i hans omsorg, i hans kärlek och vara trygg i det. Alltså att vi inte, att Gud inte bara hjälper oss att överleva livets omständigheter, utan att i dem fortfarande vara förtrogna Gud, att vara i honom och kunna vara använda av honom. Om vi har överflöd eller vi har ingenting, om vi är rika eller fattiga, om vi är mätta för dagen, får den mat vi behöver eller om vi går hungriga. Allt kan man leva igenom med en trygg tro på Gud, därför att han ger kraften till det. Punkt 2 var det. Lev i trygghet, i fasthet, i livets alla omständigheter. Vi kan göra det i vår tro på Gud. Punkt nummer 3. När vi någonstans summerar kapitel 4 och de här fyra kapitlen som vi har läst, de här 5 söndagarna som vi har haft den här serien, så tycker jag det blir uppenbart att det finns goda saker Paulus vill lyfta fram. Och det är bland annat den här uppmaningen som han ger på lite olika sätt att leva gott. Det är punkt 3. Lev gott. Han skriver om att vi ska leva vänligt, kärleksfullt, Kristuslikt i kapitel 2. Mot varandra, mot de människor vi möter, alla medmänniskor vi har. I det 4:e kapitlet här så finns det till exempel i vers 5 och framåt. Där står det så här i vers 5 just. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Han säger till Filippierna, eller vad heter det? Lev vänligt så att alla kan se det. Det är en slags utåtriktad vänlighet. Det är inom församlingen, absolut. Det är mot varandra och i den gemenskapen som finns. Men det är också utåtriktat mot de människor som ser er och hör er. Låt dem höra att ni lever vänligt. Vi hoppar vidare till vers 8. Han fortsätter med att skriva: för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Paulus använder ju här, som tidigare brev, sig själv som ett slags exempel, en förebild att följa. Gör som jag, säger han. Och jag kan nog känna själv att jag inte riktigt känner mig frimodig nog att säga det. Ta mig till föredöme. Jag känner att jag har mycket brister. Men jag kan frimodigt säga att Paulus uppmanar dig och mig, och jag tror att det verkligen är någonting som vi kan leva i, att leva gott. Gud ger oss så mycket, som jag har sagt de två tidigare punkterna. Den här fastheten, tryggheten, livets omständigheter som kommer emot oss. Vi kan ändå leva i tryggheten. Och det bör göra att vi också lever ute goda mot människor runt omkring oss. I vänlighet, också det som är sant och värdigt, rätt och rent och så vidare. Världens och vår egen trasighet gör ju dock att vi syndar. Att vi lever i det här, att vi gör andra människor illa, att vi gör oss själva illa. Att vi gör saker som inte är goda. Vi som kristna behöver visa på något sätt för oss själva men också för andra att den trasighet vi bär i oss inte behöver innebära att vi ger efter för de frestelser vi har. För de saker som vi lätt ger oss själva till, som vi inte borde ge oss till. Utan vi borde kunna se, och jag tror att vi kan få visa det för omvärlden, för människor runt omkring oss. Att vi frestas till att göra saker, men Gud hjälper oss sakta, steg för steg, att lära oss att inte, att liksom hantera de frestelser vi utsätts för. Vi har också konstiga fantasier ibland, vi kristna, om att göra saker som vi inte borde göra. Men det vi lär oss som kristna med tiden är att hantera de frestelserna snarare än att agera utifrån dem. Så jag tänker så här, att leva i hoppet ger oss fasthet. Att stå fast i tron, fastheten, ger oss hopp. Alltså de här två sakerna, fastheten och hoppet, befruktar varandra kan man säga. Att vi har det ena, fastheten ger oss hopp. Och hoppet ger oss också fasthet. Och då tänker jag att i det, när de stärker varandra på det sätt som de ska, så kan vi leva i en trygghet, en grundtrygghet tillsammans med Gud. Om att livet med honom är det goda. Och det hjälper oss också sen att leva ut det goda till andra människor, mot andra människor, snarare än det onda. Och jag tänker att det kan ske även när vi lever i tunga perioder, i livets omständigheter som kan vara sorg och smärta ibland, eller glädje och trygghet ibland. Men då har vi någonting som sitter djupare än den ytliga glädjen, den ytliga tryggheten. Om du lever med trasighet på insidan, så tror jag det finns även för dig en möjlighet, ett hopp som du kan få upptäcka. En möjlighet till trygghet i livet här, men för någonting som är större än dig själv. Vänd dig till Gud. Låt honom få tala till dig, möta dig. Och det står också i de här verserna som vi har läst: Herren är nära. Också, då ska fridens Gud vara med er. Fridens Gud är med dig. Om du vill att han ska vara hos dig, så kommer han vara det. Om du vill att han ska komma till dig, så kan han göra det. Vill du att han ska vara nära, kommer han till dig där du är just nu. Och där vill jag säga amen för den här predikan. Låt oss be. Tack kära Herre, för att vi kan få vända oss till dig. Vi kan få blicka upp till dig och vi kan säga: kom till oss Herre. Tack för att du ger oss ett hopp som är större än oss själva. Du gör så att vi kan få leva i någonting som vi kan stå fasta i, som inte handlar om oss själva, utan det är någonting som vi kan se fram emot i dig, tillsammans med dig. Ett hopp om en evighet, ett hopp om ett liv med dig. Hjälp oss Herre, led oss Herre i det som vi befinner oss i här på jorden, livets alla omständigheter Och allt det som sker runt omkring oss, att vi ändå kan hålla fast vid dig. Trygga, säkra hos dig. Vi hjälper oss också att leva ut det goda mot andra människor, mot de som finns i vår gemenskap och de som är utanför den här. Hjälp oss, led oss. I Jesu namn ber jag. Amen.